Speedway.
Speedway. Speedway.
Speedway. Det har vi fått önskemål om att vi ska prata om i motorpodden. Det är också en motorsport. Vad är din relation till Speedway?
Min relation till Speedway är väldigt enkel. Jag har väl ingen jätterelation till Speedway. Men det är klart att Solkatterna var ju någonting som min pappa släpade iväg med att titta på. Och där var ju Lillebror. Hette en av stjärnorna.
Lillebror Johansson.
Lillebror Johansson heter han, just det. Och sen hade du Snarten. Och Biss.
Det säger mig ingenting.
Nej, Biss är lillebror till Snarten. Och de var de lokala kändisarna. Lillebror tror jag kommer inte från Karlstad, va?
Kanske Hagforsing, eller?
Ja, så han var nog inhyrd här som förare medan bröderna där, Biss med storebror, kom från Karlstad. Mm. Så var jag och tittade på det, och sen så var det ju så har jag ju en jättenära relation, eller hade i alla fall i 15 år, till Tony Rickardsson, om jag ska börja uppifrån. Så jag lockade in Tony till racing 1900 någonting. Mm. När han provkörde min Volvo på Anderstorp faktiskt. Och då var han nog redan världsmästare. Sen var jag med några gånger när han blev världsmästare, bland annat så Stockholms stadion, kan det ha varit 2001. Ja. Så var jag med där och så hängde med bakom kulisserna och hängde med Tony. Och sen lockade jag Tony när han slutade med Speedway, så var det jag som hjälpte han att få Porsche och hjälpa Porsche och så där, för att kunna köra Carrera Cup som han körde i slutet.
Ja, just det.
Så
men du var Tony där, som sagt, racingförare, han var ju det ett tag. Hur bra var han som racingförare egentligen?
Nej, men Tony hade psyket givetvis. Han är ju världsmästare, så att han förstår ju liksom att förbereda sig. Han förstår ju hur det fungerar med psyket för att kunna bli en vinnare. Sen det här liksom, det sista där, så han körde ju Carrera Cup också, som är en bra klass givetvis, men man kanske ska jämföra med division 2 i hockey, eller jag kan inte i fotboll och sådär, men några divisioner ner då, så att han tävlar ju inte mot den yppersta eliten, så gjorde han inte.
Nej.
Och det hade han nog inte klarat, och det klarar nog ingen som inte liksom föds in i en sport och sen utvecklas med sporten från barnsben då, så hade han ju inte det. Men han var ju så pass bra ändå, så att han var en vinnare i Carrera Cup, vilket du inte blir lätt, om jag säger så, men du är inte toppelit för det liksom, men du är enormt duktig chaufför. Mm. Och det var ju, men det var mest hans huvud och vinnarinstinkt som är hans starka grej.
Mm. Ja, som sagt, och Mikael Max.
Ja,
Mikael, har du jobbat med? Eller Mikael Karlsson?
Mikael Karlsson hette han när Kenneth Olsson på Nya Värmlandstidningen faktiskt tog kontakt med mig och sa att han hade en trevlig kille. Det måste ha varit 2000-någonting, eller slutet av 90-talet, eller början 2000-talet. Faktiskt enda gången som Tony Rickardsson blev riktigt förbannad på mig var när jag gjorde det här samarbetet med honom.
Jag gillade det.
Nej, han tyckte att han och jag kunde ha gjort det istället, och så kunde det väl varit kanske. Om man hade haft en superambition och liksom var på världsnivå där. Men jag tyckte det var lite kul att hjälpa Micke. Han var en oslipad diamant och kom till Valsarna och tävlade i Valsarna där. Och gjorde ett bra... Jag kan ju inte lära han köra speedway, utan det klarar han sig själv. Utan vad jag försökte att hjälpa han med, det var den mentala biten. Micke var väldigt tydlig med att förstärka sina dåliga sidor när jag träffade honom.
Mm.
Han berättade att han var dålig på starter, och han berättade på att han var dålig att delegera jobb till mekanikerna. Han berättade egentligen vad han var dålig på. Mm. Och förstärkte dem, så att han var riktigt säker på att han inte skulle missa det vad han var dålig på. Och då gav ju väl jag honom lite verktyg och sådär, för att han skulle komma undan det där, eller komma ta ett steg förbi det där och kanske fokusera på det som han var bra på.
Mm.
Och jag var faktiskt med på två VM-deltävlingar, och båda gångerna kom han till final, och båda gångerna blev han tvåa. Jag tror det var Stockholms stadion och när Tony vann VM 2001, och sen så var det på Ullevi. Var jag med också, och det gjorde han ett väldigt bra tävling och kom till final och blev tvåa. Han ledde finalen faktiskt och lyckades hitta en håla i utgången på kurva 1. Så där banan hade spruckit sönder lite, så han körde i där och fick ett kast och blev omkörd på sista varvet eller näst sista varv. Kör ju bara fyra så att det är 25% chans. Men det var ju precis så där så att han precis fick stryk då. Ja. Men det var ju ett bra resultat för Micke och, och vara i final bara och bli tvåa i finalen. Plus att tror han slutade åtta i VM det året. Som jag hjälpte han. Kan ha varit 2001 kanske eller 2002.
Jag vet i alla fall att så, men det måste, för han var ju ändå, han kom ju till valsarna lite som stjärna kanske, eller?
Ja, jo det var, han hade nog fått lite stjärnstatus då.
Ja.
Nej, ja, jag kommer inte ihåg faktiskt, men han var inte självskriven att få köra VM, så han körde på någon sån här wildcard gjorde han, så. Och så hjälpte vi till där så att han skulle få, så att han fick köra och så gjorde han resultat och kom sig vidare så att han... Han var kanske stjärna i nationell speedway och så körde han ju i England. Osäkert på om han körde i Polen, men han körde i England i alla fall gjorde han.
2001,
han bodde i England.
Ja, 2001 blev han tvåa i Sverige. I GP där, ja. Sjua totalt. 2002 blev han femma totalt. Då var han trea i Norge. Då tror jag faktiskt att, för då körde han för valsarna, då för mig att P.O. Ajaxson som jobbade här på VF och Peter Becker, vår speedwayfrälste fotograf, var iväg i... De körde vikingaskeppet där Hamar, Lillehammer, Viken, Hamar. Ja. Så det, men namnbytet var det lite inblandad.
Jag ska säga att jag hjälpte han 2002 och så 2003 och sen så delade vi på oss efter 2003 för att jag kände att han kanske, att han, ja han. Jag hade ju lite mycket med min karriär också då, jag höll ju på med den och Micke var kanske inte riktigt på hugget för att bli bäst i världen så liksom. Han ville inte gå över lik för att bli bäst i världen, utan han var nog rätt så nöjd med den situationen han var i, tyvärr. För han hade nog kunnat bli en topp tre i världen, det tror jag. Namnbyte, ja. Ja, det var lite roligt. Det pratade vi om förut. Han heter ju Mikael Karlsson och Peter Karlsson heter ju hans bror också.
Och Magnus är ytterligare
lillebror. Magnus lillebror där, ja. Det kommer från, vad heter den här lille
hår?
Gullspång, ja.
Det är nästan så att de är värmlänningar.
Jo, men de klassar sig. Ja, det kanske de inte gör förresten. De var nog närmare till Mariestad. Och sen har vi ju hon, sångerskan där också. Vad heter hon? Linda Bengtzing kommer därifrån. Och någon fotbollsnisse där, kapten i VM i fotboll. Mellberg
är ju därifrån.
Ja, liten stad. Ja. Liten stad går inte att kalla. Jo, och det var så att när vi började där så sa att du... Det var ett litet, har du ingen smeknamn liksom, ungefär som jag heter Flash, och det hade han ju inte. Och då är det så att, som vi pratade om förut, att en av mina stora idoler var ju Ayrton Senna. Men han heter ju inte Ayrton Senna egentligen, utan han heter ju Ayrton da Silva. Och da Silva är ju ungefär som ett sonnamn i Brasilien, så då tog han sitt mammas namn som var Senna. Så mammas flicknamn då var Senna då, och då frågade jag Micke om han hade... om vad hans mamma hette vis utav den historien, och då hette hon Max som flicknamn. Så då bytte han faktiskt till Micke Max, vilket jag tycker är oerhört fränt.
Det passar ju väldigt bra. Alltså det är ju ett rubriknamn liksom.
Jättebra namn. Ja.
Men jag kan tänka mig att det blir gav lite så här, det blir lite, man tror ju att det är taget namn. Man tror inte att det är ett familjenamn.
Nej. Han hette ju Micke Karlsson. Ja. Så Micke fanns ju redan. Ja. Om vi börjar liksom sätta ihop det här. Så han hette ju Micke Karlsson. Eller Mikael Karlsson, men kallas Micke Karlsson. Och sen hette mamma då Max. Och då, om man säger då Micke Max. Så blev ju det liksom... Det blev... För han blev... Jag blev väldigt förvånad kan jag säga. Men han fick väldigt mycket skit internt i speedway-sporten. Att han trodde han var något på grund av att han hade ändrat namn. Han var en idiot och ena med tredje år. Tvärtom, han blev världsmästare med namnet Micke Max, så hade han blev Justin Bieber-nivå
ja,
på det.
Exakt.
Från Gullspång.
Ja, exakt. Och kör fortfarande, jag tror han är 43 år.
Ja.
Inte jätte...
Han råkade ut för en rätt otäck olycka där 2000-någonting på slogat av båda lårbenen.
Ja.
Efter det så har han väl haft lite tufft att komma tillbaka. Om
det
jag minns
som
fel.
Alla... Det är som alla speedwayförare känns det som.
Ja, fast som när han brukar bara tummen
Rickardsson,
han ska ju alltid vara annorlunda än alla andra.
Men det var han som sagt igår här, när vi pratar onsdag då, när vi säger igår, så avgjordes ju årets SM-final. Rospiggarna vände och vann mot Dackarna 59-31, så Rospiggarna är svenska mästare efter, jag tror, 12 år eller något sånt där. Och Mikael Mark som sagt ingick i Dackarnas lag där. Nollade igår. Men 43 år, still going strong i alla fall. Still going halvstrong får man kanske säga.
Vi får ju noll poäng.
Ja, precis. Men man tittar ju på det här just om vi ska dra speedway. Rospiggan har väl varit lite halvfavorit hela säsongen om jag förstod rätt. Eller helfavorit ska man väl, med Andreas Jonsson där i laget. Mm. Men om man tittar på de här namnen, de svenska namnen. Som i mästarlaget har du Andreas Jonsson. Han har hängt i ett tag, men han är inte, han är liksom någonstans mitt emellan. Jakob Torssell lite halv. De Dackarna har ändå lite framtidsnamn. Men Jakob Torssell, John Lindman, Max Fricke. Fricke nu är svensk. Men om man tittar på Dackarnas
lag. Fricke då är ju heter han inte Fricke, han som var travkust härifrån.
Ja, det kanske är.
Den Fricke han.
Men jag tänker just på hela Max Fricke. Fricky, han är australiensare, ja, det är en stor talang, förlåt. Mm. Det här såg jag, blev imponerad av honom någon match som vi hade på här. Max Frick.
Och Frick.
Från Australien. Men, jag tänker på Dackarna där. Du har Rune Holta, du har Mikael Max, du har Peter Ljung som är någonstans också 35. Och Magnus Karlsson. Det är liksom mycket samma namn.
Men återväxten i speedway är nog låg, tror jag.
Mm. Ja, men
eller vad jag har hört, ska vi säga. Jag har väl inte gjort någon. Det är ingen forskningsrapport så, men jag har hört att det är väl inget jättestort jobb eller stor sport på återväxt där, tyvärr. Nej. Tyvärr.
Det tyvärr, känns det som, tycker jag. Många kallar det här lilla sista folksporten, men jag menar som du då, som grabb som var på Solkatterna här idag, så här har vi två föreningar i Karlstad som inte kommer överens. Banan är inte godkänd för att tävla. De har ändå investerat ganska många miljoner där ute. Men sen så blir det två föreningar och som clashade med varann. Och nu är det på sin höjd. De har ju lite juniorverksamhet, förstår det som i alla fall.
Mm. Det är det de har, va? Mm.
Men, och de får ju inte köra något annat. Och det känns som att, okej, det är väl bra. Men sen då? Vad händer?
Alltså, det är ju så här små sporter. För det är ju ändå speedway. Ja. Det är en liten sport. I utövare och sådär, så då hänger väldigt mycket på vem som är ordförande i klubben eller vad det finns för person i klubben som drar det här. Och det är klart att Tony Rickardsson tyckte att vi skulle köpa Solkatterna en gång i tiden, i början av 2000-talet, jag och han. Mm-hmm. Och köra om dem till ett professionellt lag och sådär. Och det var väl en skräll kanske, och något som jag inte ville. Men hade vi gjort det så hade det ju blivit välskött givetvis. Och idag då, så vad jag har förstått då, så är det väl några personer i klubben som inte drar jämnt. Och det är
för att de har ju splittrats. Det är ju en som heter Solkatterna fortfarande, någon som heter 054, Karlstad, Hammare Speedway. Så jag tror snarare det är som att de två klubbarna inte riktigt drar jämnt.
Ja, jo, det blir ju det. När två personer inte drar jämnt då, som är väldigt starka i en klubb eller vad de nu är. För de är ju starka på sin nivå. Och nivån var ju inte ens stor när de blir ovänner, om du förstår. Nej. Så splittrar du en liten klubb i två mindre klubbar, då blir det ju så här. Mm. Och då får ju kommunen också inte, de får ingen motpart som med samlad röst kan liksom utveckla sporten ihop med kommunen då, arenan eller något sånt där, utan då blir allt skräp bara. Och sen så kommer det in folk som kanske har lite ambitioner och allt och märker liksom att det här är ingen sund miljö, och då blir det blir liksom en nedåtspiral. Så egentligen så vad de skulle göra, det är ju att sätta sig ner och så göra en klubb av det igen. Mm. Som alltid så måste alla dra åt samma håll.
Ja, men särskilt när det handlar om så små sporter, såklart. Så
speciellt när det gäller så små sporter. Ja. Man kan liksom inte, finns det 8 stycken unga som vill satsa på speedway, så kan de inte slita i dem mellan två klubbar på samma bana. Det går liksom inte. Nu säger inte jag att det är så, utan jag bara gissar på varför det liksom inte fungerar där uppe. Och så här ser det ut ofta i andra småklubbar, i andra sporter eller företag när det inte går bra. Liksom.
Och sen kan man ju fråga sig också, svensk speedway, Indianerna nu här har miljonskulder, har släpar med jättestora betalningar, och de helt plötsligt vägrade Antonio Lindbäck åka för dem när de skulle köra semifinal här eller vad det var. Och det här är ju också en ständigt återkommande grej med, om man tittar allra högst upp i näringskedjan, att de spenderar massa pengar som de inte har, har gjort i många år, och Valsarna har gått i konkurs, och det Lejonen har gått i konkurs och kommer liksom, och så startar de om och heter något nytt och så kommer de igen. Och så
Västerås hockey har gått i Leksand hockey och
det finns
Mora
ju i annat också, men jag tänker just Speedway.
Växjö. Jo, nej, men det är nog mer än Sverige är ett litet land. Vi är 9 miljoner människor i det här landet, kanske 10 snart då, och det är oerhört, alltså vi försöker att vara internationella och vi försöker få internationella idrottsmän att stanna kvar och spela här. Färjestad sliter ju med att få liksom sådana som är på väg till Schweiz eller Ryssland och spela här för publikens skull och för klubbens skull och sådär. Men då måste man anpassa lönerna efter det, och det har man inte råd med. I Karlstad har ju ett utsatt läge också. Vi är ju inte mer än 85 000 människor i stan liksom, och begränsning av företag. Göteborg och Jönköping och Örebro, Stockholm och storstadsregionerna har ju lite enklare kanske att hitta sponsorer eller publik än vad vi har här. Mm. Till och med Färjestad har ju haft jobbigt, det vet vi ju allihop, eller har jobbigt eller haft jobbigt liksom. Så att det är ändå den enda elitfolksporten vi har i Värmland, är Färjestad. Och ändå har de svårt att tänka om vi hade haft ett, vad det nu heter, i högsta ligan i fotboll. Vad heter det?
Allsvenskan.
Titta. Om vi hade haft ett eller två allsvenska lag också i Karlstad.
Ja, precis.
Som ska slåss om publiken och slåss om sponsorerna och slåss om kommunen. De slåss om kommunens engagemang och sådär. Mm.
Ja, och det som sagt.
Det visar sig. Allt sånt där visar sig. Då märker man vad Karlstad är litet. Ja. Och Värmland är litet liksom. Mm. Det bor nästan lika mycket folk i Värmland som det bor i Örebro. Det bor dubbelt så mycket folk i hela Värmland som det bor i Örebro. Mm.
Men där har du också där är väl Speedwayens problem också då, för det är mycket små orter. Ja. Det är ändå många små småländska orter.
Krisorter har det blivit. Det var det kanske inte när det var en folksport då, utan då var det ju liksom då var ju det här industriorter då, och då var det liksom en arbetarsport på ett annat sätt. Idag finns det ju nästan ingen industriarbetare kvar. Nej. Utan de flesta vill ha lackskor och en schysst jeansskjorta på som du har där.
Ja, precis.
Stå och glänsa med ett glas champagne på någon hockeymatch eller något.
Ja. Men är det folksport fortfarande?
Ja, det tycker jag. Ja, det tycker jag. Mm. Det är det. Ja, det är det. Mm. Det var ett enkelt svar. Behöver inte...
Sedan har vi pratat lite Speedway. Vi kan säga Valsarna, som sagt, de förlängde igår kontraktet med en av sina nyckelförare, Kenneth Hansen. Dansk, inte Rallycross Hansen.
Nej,
de stavar precis likadant, ja. Han kanske skulle komma in.
Ja, det hade varit kul. Då hade jag betalat internet för att gå upp och titta Kenneth på Speedway. Ja,
han kanske kan få med sig, och så kan Perså komma in där nu och sponsra lite. De kanske vill bredda sina...
Någon akutmottagning. Han slipper betala de där 160 kronorna.
Ja, exakt. Ja, nej, men de satsar vidare, och allsvenskan i Speedway kommer... Det ska också bli intressant att se, för det här är ju Valsarna kritiskt mot. För att allsvenskan har ju kört... De körde, tror jag, 10 matcher eller någonting i år bara i grundserien. Och så gick alla till slutspel. Ett lag drog sig ur under serien. Och nästa säsong ska de köra trippelmöten, tror jag. Eller om det var ännu mer. De ska i alla fall fördubbla antalet matcher i grundserien, och så ska det bara bli en final sen.
Jag tror
det innebär, ja, det är jättebra för klubbarna att få fler hemmamatcher, såklart.
Ja, och för dig som är medier är det bra också. Ja, får du mer att skriva.
Det är fantastiskt. Men det som problemet verkar vara är, då måste förarlönerna sänkas. Mm. Det har de pratat om, och det vill de göra. Men vissa föreningar vill inte det. Vissa föreningar tänker betala samma poäng summer till förarna.
Och det kommer de bästa att köra.
Mm. Och frågan är om hur det kommer gå runt. För som jag förstår det, så hemmamatcherna bär sig plus och ger massa överskott. Men bortamatcherna liksom, det är ju bara en förlustaffär.
Mm. Nu är det inte så stora pengar som man kan tro. Det är inte som i hockey och i racing och Formel 1 och såna grejer. Utan det är ju, men det blir ju stora på deras nivå då. Liksom. Mm. Nej, så är det. Men jag förstår ju att de måste ju tävla fler gånger än de gör. Mm. Alltså, den här diskussionen om att elitserien ishockey, som inte heter det längre, det är SHL, spelar för mycket grundseriematcher, 55 stycken.
52
mm. Ja. Att det är för lite, eller för många, och att det gör det ointressant, så är det ju inte så. Utan, alltså, tar du bort hälften av matcherna, så dyker mer än hälften av intresset.
Mm.
Det är... Och det där har ju de som har räknat på det sett att det är så. Liksom. Sen kan ju vi tycka att det är många, många matcher och mycket ointressanta matcher och så, kan man ju alltid tycka. Men man är, du skriver ju om det och jag läser om det. Så att det.
Ja, men det kändes jättekonstigt nu när det var som sagt en match först en lördag och sen så spelar de inte förrän söndagen efter.
Nej.
Färjestad till exempel.
Och så, ju, och så skulle det ha varit om det hade varit för 20 år sedan.
Då håller man ju inte upp intresset för att idag så blir det ju så mycket annat som
STCC har ju drabbats av det. Mm. Vi körde ju 12 race som mest. Och så körde vi massvis med tester som också blir intressanta då. Vilket gjorde att vi under en koncentrerad period körde nästan varje helg eller varannan i alla fall. Och nu kör de 7 tävlingar då, vilket gör att de tävlar en gång i månaden. Mm. Vilket gör att varje gång de tävlar börjar de egentligen från ruta 1 igen och försöka bygga upp intresse mot både media och fans och sponsorer och allt möjligt. Då. Så att nej, man ska nog tävla 2 gånger i veckan. Mm. Tyvärr.
Men så kommer det ju nästan bli med speedway, för det är ju en väldigt komprimerad
säsong. Men då kommer också intresset för speedway att öka. Men då blir ju kostnaderna kommer ju först. Det är det som är problemet. De får ju kostnaderna först och sen så kommer intresset efteråt. Då. Så att det gäller ju att överleva den här kanske första 3 åren innan de intresset har gått upp igen och sponsorerna kommer tillbaka. Mm. Och publiken kommer tillbaka så de får publikintäkter.
Ja, men det är ju frågan att se, men det vet man ju inte förrän efteråt om vissa föreningar då i Allsvenskan kommer betala mer än vad de har råd med och så kommer de krisa sen.
Det kommer säkert hända.
Ja, det tror jag. Återstår att se.
Idrott har ju en svaghet och det är ju att intresset för idrotten är ibland eller ofta högre än det ekonomiska kunnandet.
Mm.
Man kör huvudet i en säckgrej och tänker det löser sig, vi måste få han och spela eller tävla för oss eller vad det nu kan vara. Liksom. Och så hoppas man på gudskelov. Mm. Och ibland går det och ibland gör det inte det. Och då har du det att skriva om också.
Ja, precis. Det är ju så.
Det kommer bli mycket att skriva om för dig.
Ja, men det är ju kanon på sommaren. Det är ju liksom. Men du, det jag tänkte på, du måste bara berätta lite mer om det här med solkatterna. Var det liksom ens nära eller var det bara en idé som Tony Rickardsson hade att...
Ja, det var en idé som Tony Rickardsson hade. Det blev lite skräll där givetvis. Då. Men det var en idé. Det var, kan det ha varit 2001-2002 då när jag hjälpte Max där. Då.
Mm.
Så då pratade jag. Det var ju inte så att vi satt och räknade på det. Men Tony hade väl bestämt sig för att på något sätt se slut av sin speedway-karriär där 2003. Och han slutade väl 2005 va?
Ja, det kan ha varit något sånt ja.
Ja. Så att han slutade ju 2 år senare då. Mm. Så att han hade väl börjat lekt med den där tanken om vad han ska göra sen. Och då kom den här idén upp med solkatterna då.
Mm.
Försöka ta över det eller köpa solkatterna eller
vad man solkatterna? Gör.
Det var för att jag bodde här.
Ja.
Vi umgick så mycket.
Ja, men det är klart. Det hade ju en
plus att de var ju också alltså det var ju ett lag som man troligtvis kunde på ett billigt och bra sätt börja jobba med på rätt nivå och sen bygga upp det. Som jag sa där, så att man inte får kostnaderna först och intresse sen, utan man hade liksom fått börja på låg nivå. Och sen så hade det säkert blivit ett visst liv om att jag och Tony Rickardsson hade startat ett speedway-lag ihop, det tror jag.
Mm.
Och då hade ju inkomsterna kommit för utgifterna och då man sluppit fått de där rubrikerna som du pratade om. Det hade nog med lite list att göra och att de låg här i Karlstad.
Mm. Men det föll på?
Nej, men alltså, det föll väl på att han körde fortfarande och jag var väl inte så jätteintresserad. Men det var en rolig idé som jag satt och skissade på en stund och vi pratade mycket om det och sådär och höll oss engagerade en stund. Och sen blev han väl lite sur då när jag gjorde samarbete med Mikael Max där.
Och så blev det... ingenting.
Så under efter
det känns som att
efter en gin och tonic så tar han väl om för mig vad han tyckte om den gången. Han är lätt så rak, Tony. Men vi förblev kompisar så det gick bra.
Mm. Men det känns som att det hade inte varit så dumt just då. Så jag tänker det hade nog inte varit så bra för valsarna om jag ska säga så då. Det känns som valsarna hade varit om det hade gått bra så känns det inte som valsarna hade varit Speedway Värmlands stolthet sen.
Nej, det hade de inte varit. Då hade solkatterna varit Speedway Sveriges stolthet skulle jag vilja säga. Tony Rickardssons kunnande och våran gemensamma vinnarinstinkt hade nog gjort susen för speedway-sporten, det tror jag.
Mm. Ja, det hade varit spännande att se hur det där hade gått.
Ja, men det var ju inte min sport liksom, så att det var lite svårt då. Jag var lite carried away där när jag umgicks med Tony så mycket dagligen och helger och allt möjligt.
Mm.
Han påverkar en ju lite, Tony. Han är en stark personlighet.
Mm, mm. Du, din sport, ska vi kanske gå till den? Mm. STCC har ju avgjorts. Det blev ingen Dahlgren-Victoria den här gången.
Nej, eller? Usch, stacka.
Som sagt, det var ju Polestars, Rickard Göransson och Robert Dahlgren som slogs om mästerskapstiteln.
Mm.
7 poäng skiljer i slutändan i Göranssons favör. Dahlgren hade lite problem där med något kval, va? Hans
alla batteri. Alla har problem någon gång i Sverige. Ja, han hade lite otur där. Det hade ju regnat så att de hade haft värmerutorna på för att det inte skulle imma.
Ah.
Och då drog det ur batteriet, och när han skulle starta bilen för att gå ut och göra sitt shootout-varv, då, ett enda varv sådär som gör, då startar han inte bilen. Och då har du en viss tid på det och tar ut, annars så försvinner det då. Mm. Så det klarar han inte. Det var inte så bra.
Nej.
Kan man väl säga.
Men lite känslan utifrån är Göransson Dahlgren är lite Hamilton Rosberg på ett sätt. Att Göransson är den som till slut, han är pressad och han kanske fightas med sin stallkamrat, men det är han som drar
längsta strået.
Nu har de inte kört så ihop så jättemycket kanske, men ser du några likheter eller?
Nej, det gör jag nog kanske inte. Men jag förstår varför du ser den likheten.
Mm.
Däremot tror jag kanske att det verkar luta åt att Nico Rosberg drar längsta strået i år. Han verkar ha...
Har du svängt där nu?
Ja, alltså, det är ju så att jag tror ju att den mentala biten på Lewis Hamilton är alltid starkare. Och han såg ju... Han började ju svagt och sen så gick det över i starkt. Men sen så är det så här att han har redan sina miljardkontrakt och sina guldmedaljer och allt möjligt. Så det känns faktiskt som att Nico inte viker på det där riktigt nu. Det gjorde ju inte Dahlgren heller då kanske, utan när de kör i samma team så där så är det ju mycket tillfälligheter som gör det.
Mm. Ja, det känns ju som att de har, när det skiljer 7 poäng så,
nej,
så har det varit väldigt jämnt.
Det kunde lika väl varit Dahlgren.
Mm.
Men han hade lite otur där. Men han har alltid lite otur. Det är alltid något som liksom, han har ju aldrig vunnit ett mästerskap.
Nej.
Och det här, om jag skulle gissa så skulle jag säga att om han ville vinna ett mästerskap någon gång Dahlgren så var det nog det här i år som han skulle i alla fall ha en störst chans att vinna. Mm. Så att nu tror jag han kan bli en reseförare som slutar sin karriär med att inte ha vunnit något större mästerskap.
Ja. För nu är ju inte de Polestar, Volvo kommer inte vara med nästa år i STCC.
Nej.
När det blir nytt reglementet TCR. Hur blir det för er? Ja, ni kom in med kort varsel, väldigt kort varsel.
Ja, vi brukar säga 5 i 12, men det var väl 3:15. Som vi kom in. Nej, jag fick ett erbjudande att driva teamet och ja, dum som jag är, eller kan vi nästan säga nu, så tackar jag till det när det bara var veckor kvar till premiären. Och att jag skulle få ihop personal till det trodde jag inte ett tag faktiskt. Och sen fick jag ihop personal och tänkte att jag får nöja mig med den personalen som jag fått. Jag får inte tag på de bästa mekanikerna och så sent, men det vände ju också kan jag ju säga då. Så att det är ju så med människor att om de har det i sig och får ansvaret och det inte finns något alternativ, då lyfter de sig. Så att till slut så blev det, från och med Karlskoga, så blev det ett riktigt bra team.
Mm.
Och jag tror vi fick 7 pallplatser och 2 segrar eller sånt där på 14 försök.
Mm.
Det var faktiskt bättre än jag trodde.
Det får man väl absolut säga. 3 av 5 team i teammästerskapet ändå. Men det var inte jättelångt bakom.
Vi slog dem. Vi slog dem vi skulle slå. Mm. Så kan man säga. Och sen så fick vi stryka dem som vi borde få stryka av. Mm. Så att vi hamnade nog på
4.
Ja, och det var nog 4 som var hans rätta plats. Sen om man räknar från de sista tredjedelen utav säsongen, så hade vi börjat där efter Karlskoga, så hade det ju kanske sett bättre ut, men nu gjorde vi ju inte det, så man kan ju inte räkna så, men så en fjärde plats för honom, en tredje plats för teamet, och det var nog helt okej. Däremot 2 segrar och 7 pallplatser var väl inte så, det var inte så pjåkigt tycker jag.
Men nu så avvecklar du teamet tillfälligt,
ja,
eller hur?
Avvecklar, jag vill inte riktigt påveckla det så, utan jag anställde ju folk som skulle jobba de här 6 månaderna då. Och, Och de här racerbilsmekanikerna, de jobbar ju som säsongsarbetare i princip, som vilken skidliftsinstruktör som helst. Och sen hyrde jag allt annat. Därför att jag visste inte hur det kommer att se ut eller om jag ens vill. Så att jag hyrde allt annat, bilar, utrustning och allting. Så att vi håller på att städa undan det. Så på fredag nästa vecka så ska väl allting vara tillbaka till de vi har hyrt utav.
Mm. Och sen det var de här...
Ja, bland annat Tidö var det.
Tidö, ja.
Team Tidö. Mm. Som jag hjälpte igång 2012. Ja. När jag la ner mitt team då. Så vi saxar lite det. Men, ja. Men tanken är väl att jag ska analysera lite. Och sen så har jag fått ett erbjudande av en bilfabrikant. Som jag har gett ett erbjudande till. Som de också har sagt ja till. Och sen så är det alltid en bit ifrån ja till skrivet kontrakt. Det är många fallgropar däremellan.
Men du är sugen?
Alltså jag säger att en gång i tiden så körde jag ju bara för att jag körde. Och sen så gick jag in i nästa fas och det var att jag körde för att jag... ville vinna. Mm. Och sen efter det gick jag in i tredje fasen och då ville jag bli något, alltså bli professionell. Och sen när jag blev professionell då körde jag bara för publiken. Var det inte publik så tyckte jag inte det var roligt i slutet. Och idag då, så när det gäller teamet här, så har det väl varit en resa att gå ur bilen och liksom stå bredvid när andra kör. Vilket jag tycker jag har fått ordning på bra. Men jag är inte med för att vara med. Alltså jag är ingen som fyller upp ett startfält för att det ska bli bilar på startlinjen, utan jag har alltid kört för att vinna. Mm. Sen kan man kan inte garantera att man vinner. Vi pratade om det igår. Stig Strand, en av Sveriges absolut bästa skidåkare. Han råkar vara absolut bäst och tvåa i världen när Ingemar Stenmark fanns. Hade han varit lite tidigare, lite senare, så hade han varit världens bästa skidåkare. Så därför kan man aldrig garantera liksom hur det ser ut för att vinna så, men man kan i alla fall garantera att man kör för att man kan tävla för att vinna. Mm. Och den chansen vill jag ha då. Så att vi får väl se om jag får det ihop alla.
Men ni förhandlar helt enkelt, eller?
Nej, nu förhandlar vi inget mer.
Okej. Okay. Vad gör ni då? Väntar?
Nej, de har sagt ja till mitt upplägg. Mm. Och jag har sagt att får jag som jag har begärt så är jag intresserad att driva team. Och då är det egentligen nästa flaskhals och nästa svåra grej då. Det är ju att det ska bli påskrivet då. Mm. Och det kan ju hända massa saker på innan det.
Det här har liksom gått fort, eller är det någonting som har legat i pipen ett tag?
Nej, det är aldrig något som går fort, utan...
I hockey går det alltid fort när de skriver kontrakt med spelare.
Ja, det gör det. I hockey går alltid fort då. Och när de försvinner också. Ja, jag såg på Winter Classic, det var någon som vände och gick tillbaka in i omklädningsrummet innan han satte skridskorna på isen.
Han blev borttradad.
Ja, så det för tre år sedan kanske var hemskt. Ja.
Men riktigt så fort går det inte i
branschen. Nej, och framförallt inte såna här grejer går inte så fort. Det här är ju liksom, först måste jag ju se... Jag blir för tekniskt reglemente. Hur kan man bli ett vinnarteam? Vad får jag för resurser för det? Vad har jag för folk runt mig? För att bilar byggs ju i England och Tyskland och Italien ofta. Mm. Och jag bygger ju, de bilarna jag har byggt, då, Volvo S60 2003 och så, de bygger vi i Sverige. Mm. Så jag vill ju bygga den här bilen också i Sverige och visa att svensk motorsport och svensk teknik och ingenjörskonst är bra då, förare och så. Så att Får jag allt där så då säger jag. Får jag inte allt så säger jag nej.
Okej. Ja, jag ser
tuffa, va?
Ja, men det är väl rätt.
Ja, så jag kommer. Ja. Jag kommer till, jag gör ju inte det här, men för
det
att jag
inte är liksom att du står och faller hela ditt liv på att du ska vara
det gör ju inte
CC
det.
2017 så.
Men jag har varit rätt tuff på de grejerna. Jag vann SM i Formel 3 1989 och då fick jag också en massa erbjudanden som jag inte trodde på. Det var liksom erbjudanden som ingen i Sverige har fått någonsin. Mm. Och jag tackade nej och nej och nej och nej, för jag tyckte inte det passade mig. Till slut gav han upp, han som erbjöd mig, och så fick jag som jag ville och så vann jag SM också. Ja. Och då var jag inte ens i någon position att bestämma, utan jag på min negativa sida eller starka sida, jag vet inte var man ska bedöma det, så analyserar jag rätt länge hur jag tror att det ska bli bra, och sen så är det så.
Mm. Du antar att du
inte har inte rätt alltså.
Nej, men så är det väl.
Ofta rätt, inte alltid.
Men du, antar att du inte säger vilket märke det handlar om.
Nej.
Men jag kan berätta så här då, att de som har officiellt gjort de här nya TCR-reglementen som det heter, så finns ju Peugeot. Audi har sagt att de ska bygga en nu. Så kanske får en fight med Kristoffersson där igen, eller? KMS. Seat, Honda, Opel, Volkswagen, Alfa Romeo, Subaru, Ford och Kia har sagt utåt att de är med. Så det är ganska många som tillverkar de här bilarna i alla fall.
Men eller? det här är ju en bil som inte har något.
Nej.
Det är det som också är intressant, för att få det här som jag vill då, så får Flash Engineering bygga och utveckla bilen.
Och det här, de andra, det vet jag du pratade om när reglementet liksom presenterades här, att det här är fabriker i Europa eller på andra ställen i världen som vill sälja och köpa liksom bilarna till Sverige helt enkelt. Att man inte får göra så mycket själv. Just det. Så du ska göra.
Då får jag bli en fabrik.
Har du plats?
Ja, då bygger vi. Jag älskar att bygga.
Men när tror du
kommer på min begravning?
När tror du kan komma ett besked eller beslut här då? För att det är inte så långt kvar till nästa säsong ska börja, antar jag.
Nej, alltså jag vet inte riktigt hur jag ska svara på det, men när det är så här stora beslut, det här är ju liksom inte så att man går till Lubbes Lila och så frågar man om de vill köpa tröjorna på i hockey och så sitter någon vd där inne och bestämmer det, så är det klart. Utan det här är, när det blir så här stort så att man ska bygga en bil som ska säljas över hela världen när det är med 30, så då tar det lång tid. Men jag hoppas på att det ska vara klart innan jul i alla fall.
Har du 4 månader att bygga sen då?
Ja, fast den, ja, för om man tittar på säsongstart, ja. Men jag tittar ju på 10 år framåt.
Ja,
okay. Då är ju inte 4 månader avgörande för
men
projektet.
Men om du gör liksom det här, så är det inte för ettårsbasis utan det är för flera år?
Nej, det är ett jätteavtal i så fall. Och så att det börjar och sen så, alltså säsongen är ju intressant, men vi kör ju när bilarna är klara i så fall.
Blir det 2017 lite av ett uppstartsår, tror du, generellt i STCC?
Vi pratade om det här igår faktiskt, och de har ju bytt, jag har ju varit med om när de har bytt reglementen förut då. Det är tredje året på ett reglement, det brukar vara det när det lyfter liksom. Första året blir ett uppstartsår. Behöver ju inte betyda att det är lättare att vinna, men det är inte så mycket bilar kanske, och det är lite si och så. Och andra året så brukar det lyfta lite, och tredje året sen så är det bra. Så det blir det. Om man tittar på historiskt sett vad som händer, så ser det väl ut som att det kan bli det.
Så. Ett annat mästerskap som är bra på att byta reglement, eller alla gör ju det. Nästa år blir väldigt mycket nytt i motorvärlden framförallt. Formel 1 ska göra nytt, Rally-VM ska göra nytt. De kommer med helt annorlunda bilar som ska låta häftigare och se snabbare vara snabbare och se coolare ut. Och Formel 1 ska ändra en hel del också. Men det är en klassiker liksom att man...
Formel 1 ändrar ju alltid.
Ja.
Rally har väl hållit så hyfsat lika nu, kanske i 10 år eller något sånt där, om inte jag minns fel. Lite tama bilar om du frågar mig. Så jag tappar totalt intresset när det här reglementet kom, som de har kört nu 10 sista åren. Eller vad det är. Nu sa jag 10 då, som ungefär som att jag vet att det var 10. Men det är länge i alla fall. Och det är inget roligt reglement, tycker jag.
Nej.
Och det tycker tydligen fler som mig, eftersom de gör fränare bilar, snabbare bilar som låter mer. Så att det är ju fler som tycker så, kan man säga. Så nu kanske intresse kommer tillbaka igen. Motorsport måste vara farligt, det måste kittla för att jag ska tycka, eller många ska tycka. Motorsporten har ju tappat lite av intresse på alla plan. De flesta motorsporter har ju liksom krympt ihop, och det ska de väl försöka stoppa nu då, både i Formel 1 och Rally VM.
Redan från 97 började de ju faktiskt, 97 till 2010 började den här downsizingen i Rally VM också. Sen blev det ännu mer 2011 när de bytte. Men nu går de upp, och det gör ju Formel 1 också på ett sätt, inte riktigt då. De behåller väl samma motorer och allting, men de ska köra bredare däck och det ska vara lite annat.
Nu är alla fel de kan.
Ja, men det ska gå snabbare. Men det där har jag hört mycket snack om innan. Alltså, som publik eller som tv-tittare, om en bil går 3 sekunder snabbare per varv, Får man ut något av det?
Om du går ut på YouTube och så söker du på kvalvarv Senna 90-talet 900 häst, 1000 häst McLaren, eller så söker du på Mikael Schumacher 2007 kvalvarv 850 hästkrafter och grejer, så då får man det.
Mm.
Man tittar på en bil som går fruktansvärt fort.
Mm.
Som det bara tjuter ur när han slår på gasen. Liksom. Det tycker jag nog. Men det är klart att om du ökar från 375 hästkrafter till 410 då, och så går det 1,2 sekunder snabbare, då spelar det inte så stor roll.
Ja.
Men söker du på grupp B-bilar,
Det har vi sett en del klipp.
Ja, och de går ju långsammare per kilometer än vad dagens bilar går.
Mm.
Eller hur? Mm. Men de har enormt mycket hästkrafter och en ser ju att de är jobbiga att köra.
Mm.
Och att de går väldigt
det
fort.
Låter det låter fränt.
Låter och fräser och sladdar.
Det har vi sagt förut om Formel 1 just, men det var en stor anledning till att jag tyckte det var så häftigt att vara på plats.
Mm.
Just att det lät, du hörde flera kilometer bort om du satt på motsatt sida starten.
Mm.
Hur bilarna startade upp. Bara på formationsvarv liksom, så, och när de närmade sig så liksom känner du trycket i bröst och sånt där, och det bidrar ju till hela känslan. Ja,
går du på en rockkonsert och så får de spela i 95 decibel så blir jag ju inte riktigt lika Metallica.
Nej.
I 95 decibel så ljud har en påverkan på oss. Det är därför vi skruvar upp ljud i hörlurar och när vi är på fest förfest i vardagsrummet och alla spelar sina låtar. Mm. Så är det ju inte sänka vi gör det.
Nej.
Så att det är det. Nej, men så är det. Så att de tänker nog, och MotoGP då, som blev så otroligt populärt, de har ju ökat på hästkraftsantalet och ökat på ljudet kraftigt alltså. Mm.
Ja, nej, det är som sagt, för framförallt som publik på plats så har det ju väldigt stor påverkan.
Ja, och publik som inte är på plats pratar ju om det.
Ja.
Så att det är liksom alla får en upplevelse, även de som inte är där och liksom berättar om det här då. Så att det är en, plus att det låter rätt. Jag var på en dragracing tävling en gång och så var det en sån här funny car.
Mm.
Som jag stod bredvid när han slog på. Och det var det gör jag inte om, kan jag säga, trots att jag hade fingrarna i öra. Och där skulle blåsa ur både näsborrar och plomber i tänderna. Ja, du ser ju,
ja,
håret.
Ja, det är fortfarande effekter.
Ja, helvete. Det var coolt.
Ja, så är det. Du, blir det några tidiga uppstigningar i helgen då, eller? Vet du vad jag syftar på?
Ja, det är Malaysia kanske. Mm,
precis.
Ja, det kan, jag gillar de här. Nu vet jag inte i och för sig om de är fem då, men om de startar vid 7, och det gör det väl, tror jag. Mycket, ja,
jag tror racet till och med var 9, så att där har du till och med lite sovmorgon på söndag.
Mm. Och kvalet blir då vid 8 då?
Ja, alltså. Det var så konstigt, för de har väl ändrat det här sen Bianchis krasch där, tror jag. Att racet måste starta tidigare nu, för att de inte ska köra i skymning, helt enkelt. För det har ju varit ganska sena starter där. Så att det var... Jag ska dra tiderna här för dig. Men visst är det lite mysigt med de här, när det är morgonrace.
Ja.
Och så, då är det klart sen. Då är det liksom hela dagen fri.
Hellre det än kvällsrace.
Mm. Kvalet är faktiskt 11 på lördag.
Aha.
Och racet söndag 9. Så att det är ju, behöver inte ställa någon veckaklocka då inte.
Nej.
Skillnad i Japan där, nästa race om... När är den? Ja, det är helgen efter.
Mm.
Där är racet 7 och kvalet 8.
Det är perfekt.
Det är lagom.
Ja, det blir bra.
Då kan man gå upp. Men du, som sagt, du har sagt det redan, men du tror att Nico Rosberg som leder VM nu, han har 8 poäng till Hamilton. Du tror att han håller ihop det nu?
Ja.
Det har ju skiftats.
Jag säger så här, jag trodde inte han skulle hålla ihop det. Och nu är jag väl blivit tveksam då.
Mm.
Och det är han nog inte ensam om att göra, för att han har gjort väldigt bra race i slutet här nu, tycker jag. Eller i år överhuvudtaget så har han gjort bra race. Han har haft lite otur och det har hänt lite grejer runt han och sådär. Men det känns ändå nu när det är ju svårt att säga att någon har upper hand på någon när de inte har kört än.
Mm.
Och kanske bara kört 3 race. Men nu har de kört så mycket så nu ser man en tendens till att faktiskt det är Nico Rosberg som är den som kommer bäst ut ur situationerna oftast. Det bästa. Inte alltid, för det gör man ju inte på 20 race, men oftast så kommer han bäst ut ur situationen.
Men det är fascinerande hur det kan liksom skifta, för att Så här har det ju varit tidigare också, att den ena känns som att nu seglar han iväg och kan han ta varje pole och han tar starten och hur lätt som helst. Och sen så blir det som totalt motsatsförhållande liksom.
De är ju så, de har ju under en flerårsperiod nu nästan kört på samma tusendel lika fort. Och då blir det ju så stor skillnad om du inte känner dig på hugget, eller om du inte känner att du har upper hand, eller om du inte får till bilen perfekt och såna grejer. Då blir det ju liksom så, speciellt mot teamkompisen så också, då blir det ju extremt mycket mentalt i situationen så liksom. Och det räcker ju att Lewis Hamilton känner att teamet håller på Nico Rosberg, om det skulle vara så går ju hans motivation lite ner. Så det är så mycket liksom saker som vi inte ser som kan påverka den där tusendelen åt rätt eller fel, eller tiondelen åt rätt eller fel håll. Men det känns som Rosberg har den mentala styrkan i år, och vi kan inte ha förut tycker jag. Och trodde aldrig han skulle få faktiskt, eftersom han har legat efter honom i 10 år.
Ja, precis.
Rent mentalt, 20 år också.
Det vore ju lite häftigt om han lyckas faktiskt.
Ja, så han inte gör en Dahlgren.
Du, 6 race kvar här. Kan vi hoppas på att det avgörs i Abu Dhabi här i november?
Ja, det kan man nog göra. Till skillnad mot MotoGP så är det nog så att Formel 1 får gå ända till målgång.
För som sagt, Marc Marquez tog hem segern på hemmaplan här senast i Aragon.
Om vi säger så här, när han är som sämst, Marc Marquez, då är han nästan oftast 2. Och när han är som bäst är han 1. Och när Valentino Rossi är som sämst så är han 6, 4. Och när han är som bäst så är han 2 då efter Marquez. Så att där ser man också en tendens liksom, att den som har dem by the balls, som det heter där, det är Marquez. När han gör en dålig helg, då är han på pallen ändå.
52. 2 poäng före.
Jag tror jag räknar ut att om man är före Rossi 2 gånger utav 4 nu, så är han klar världsmästare.
Han har 248 poäng och Rossi har 196. Och det är
4
race kvar, ja. Men det är så jag såg det racet nu på Aragon där. Återigen ett ganska underhållande
Fantastiskt race. Och vem var bäst?
Ja, men han gjorde ju sina omkörningar där.
Han ramlade en gång också, såg
det. Han fick ju framhjulsläpp och var nere på 5:e plats.
Understyrt på motorcykel, ingen vill ha, kan jag säga. Och löser det utan att ramla. Och ramla ner till 6:e plats. Och sen så börjar han. Sen börjar han uppåt igen.
Han hade sitt omkörningsställe där.
Ja.
Gång på gång.
Ja, han är fantastisk. Jag tror inte... Och han är ju inte så gammal då. Jag tror jag räknade efter att han var världsmästare i 125. Sen var han 2 i Moto 2. Sen var han världsmästare i Moto 2. Sen var han världsmästare i Moto GP. Sen var han världsmästare i Moto GP. Sen var han 3 i Moto GP. Och så är han på väg att bli världsmästare igen då. Så på de 7 första åren så har han varit 2 2 gånger i VM. Och han är 23, va?
Det är hyfsat det.
Ja, han kommer att bli störst.
Genom tiderna.
Ja, tror jag.
Så om 10 år så kommer alla stå med hans flagga och nummer där bakom.
Nej, inte säkert i och för sig då. För att han är ju lite speciell. Valentino Rossi där. Den spelar på mer känslor än just att vara bäst då. Vi kan också ha varit så. Men däremot sportsligt kan jag nästan säga att om man inte skadar sig och håller ut, så vet jag inte vem som ska ta den. Alltså han är som Maradona var i fotboll på sin tid liksom. Han är ett snäpp vassare än alla. I allt.
Så, vi får vänta lite på avgörandet här ändå, för det är inte förrän 16 oktober de kör nästa gång. Och sen drar de igång. Sen kör de 16, 23, 30 oktober. Japan, Australien, Malaysia. Så de bränner av Asien där. Men sen när vi kommer till Spanien då, 13 november, så är det avgjort. Sen länge, tror du? Nej, kan han säkra det redan i Japan nästa gång?
Jag tror att om man är ett före Rossi 2 gånger, alltså före Rossi 2 gånger, han behöver inte vara ett eller något sånt där, utan han bara är före Rossi 2 gånger, då kan inte Rossi, då kan han ge fasen i att köra de 2 sista racen och Rossi vinner.
Ja. Oavsett så känns det som att det är sevärt, även om det är avgjort.
Ja.
Det får vi...
Och han kör ju för seger hela tiden, Marquez. Han kör ju inte för att plocka några poäng så liksom, utan han, Han är för ung för det. Mm. Men han gör heller inte speciellt mycket misstag.
Nej.
För att vara på, för att köra så fort som han gör. Liksom,
nej.
Så att det.
Nej, men det är några små grejer här och var. Men liksom det är
som han reder ut. Ja, och så, när han verkligen ramlar så gör han det oftast på fri träning.
Mm. Ja, det var några rejäla krascher där på fria träningen nu senast. Mm. Det var 3 på en gång i stort sett. De kom ju någon cykel där och de fick hoppa över banpersonalen såg jag. Det går vilt till i MotoGP.
MotoGP är vilt. Mm.
Och det blir också mysigt då med lite tidiga morgnar där när de ska till Asien.
Och bästa race på alltihop där, det är ju Phillip Island brukar det vara.
Mm.
I Australien, jag vet inte vilket datum det är, men där bjuder ju nästan alltid på fantastisk racing. Mm.
23 oktober.
Och det har varit så sedan 80-talet när Wayne Rainey och de här körde Rottmans Honda och allt möjligt. Så är det just Phillip Island så. Där har de, den banan bjuder på någonting som gör att det blir en 4-5 cyklar som slåss då.
Det var faktiskt ett av de första hela racen jag såg och när jag började så här, men nu ska jag faktiskt börja titta på det här på allvar. Jag har sett det i periferin, men det var ju Phillip Island där i fjol.
Mm.
Och det var ingen tråkigt race.
Nej, det var fantastiskt. Det var ett av de bästa MotoGP-racen i historien tror jag, som var förra året.
Det valde ett bra att börja med de andra.
Och där tog Marquez, det var han nere på också 5:e plats och så körde han upp sig och så var han en sekund efter Lorenzo när det var 1,5 varv kvar. Mm. Så tog han Lorenzo i inbromsningen på mitten av sista varvet.
Mm.
Tog in en sekund på han på ett och slog banrekord och nytt varvrekord. Hysteriskt
det var,
bra
ja, det var. Och så var det ett sånt race där det var. Jag tror, var de inte typ 3-4 stycken som fightades längst fram väldigt länge?
Fem.
Fem till och med.
Mm.
Du ser.
Och alla visste, alla var säkra på att Lorenzo skulle vinna. Inklusive Lorenzo tror jag.
Mm.
Och så vann Marc Marquez.
Ja, ja, det där är bra. Det där är bra. Vi har mycket att se fram emot helt enkelt. Mm. Det är inte helt, det är mycket som tar slut här i den här vevan. Jag såg till och med på Sportnytt kör ju sin motormåndag.
Mm.
De sa att det var deras näst sista här nu i måndag. Så de ska bara ha en till.
Men så gör de varje år. De slutar med motormåndag innan mästerskapen har slutat.
Ja. Det kommer inte vi göra kan jag säga.
Undrar vad det säger om SVT. Om de skulle gjort så i hockey och fotboll.
Ja, precis.
Ja. Ja, nu är det semifinal och final kvar här. Men det är det sista avsnittet av fotbollsmåndag. Eller vad det nu heter.
Ja, precis.
Hockey.
Ja, det var det fotbollskväll och allting ja. Där. Ja.
Nu är det bara finalerna kvar. Men då tackar vi för oss. Ses nästa år.
Precis. Det måste ju finnas massa kvar att fylla upp. Det händer ju faktiskt en hel del fortfarande.
Är det någonting man skulle sända? Så är det väl i slutet.
Ja.
Finalerna. Men det är, nu säger jag något som kanske de som lyssnar på den här podden håller med om. Men det är så man behandlar motorsport på SVT.
Mm.
Och de förstår inte bättre.
Mm. Man kan ju tycka också på ett sätt att det blir lite sent att komma. Alltså visst, nu vet man att det är lite inarbetat måndagar där, men varför inte köra det på söndag redan? När det är färskt.
Som jag sa, hade de gjort det med fotboll?
Nej,
nej.
Så är det ju.
Så det är ju en respektfråga. Mm. De har ingen respekt.
Det är lite som vi gör. Vi ställer ungdomsidrott några dagar. Om det har varit en ungdomsturnering så kan vi vänta med och publicera det. Men och det är ju lite så här, ja, men det är inte det här breda intresset. Men vi skulle aldrig kunna göra det med Färjestad match.
Nej.
Vi kan inte bara, men den här Färjestad matchen mot Malmö ikväll. Vi kör den i lördagstidningen.
SVT skulle kunna ha gjort det.
Ja, SVT ser en skrapa här också. Ja.
Men, han är för svag Ejeborg. Ja, han behöver mer makt.
Skärpning. Ja, nej, faktiskt. Hade han fått bestämma så hade det nog inte sett ut så. Det tror jag inte.
Nej, det tror jag inte.
Helt klart. Du, det här var Motorpodden med Johan Hedlund och Jan Flash Nilsson.
Mm.
Som hade ett litet break för vanlig sportpodd här nu. Men nu tror jag vi trummar på. Vi tajmade in lite med så att det inte blir så mycket hockeysnack i både podd och hockeystudion här samtidigt. Ni följer oss iTunes, Acast, överallt, vf.se, Facebook där vi heter VF-sporten, Flash Engineering, Flash Auto, där. Haka på och häng med så missar ni ingenting och så är väl vi tillbaka om 2 veckor för här blir det inga pauser.
Nej.
När det börjar bli som mest spännande.
Nu drar det ihop sig till finaler.
Precis. Ha det gött hörni, så hörs vi framöver.